En podcast från Sportbladet.
Då säger vi välkommen till Folkets podd igen, 51% fotboll. Robert Laul heter jag, vi är tillbaka. Jag sitter här med Oskar Månsson. Häromveckan när vi körde så var jag precis tillbaka från en svår sjukdom. Nu är det du, Oskar, som har repat dig och tagit dig ur sjuksängen efter att ha drabbats av djungelfeber och haft ett tufft arbetsschema igen.
Som av en händelse så bröt det här ut precis efter du och jag suttit i den här minimala poddstudion där vi sitter just nu. Och du hade ojat dig av din djungelpremiär, Ebola-sjuka. Och jag tror faktiskt det var exakt samma jag fick.
Ja, jag är glad att ha kunnat hjälpa dig till att få ta det lite lugnt i sängen några dagar. Det kan man behöva ibland.
Ja, om det inte varit för att jag jobbat dygnet runt istället. Bara struntat i det där.
Nej, det är inte så mycket att göra med den här allsvenskan, för att stormatcherna och matcherna överlag går ju i ett och ett. Va? Nu har vi klarat av den här intensiva fasen. Då. Vad har det spelats? 3 omgångar på 9 dagar, eller vad blir det? Det är något sånt. Va? Det drog igång en lördag och det tog slut en måndag kväll med det här Stockholmsderbyt. Och de dagarna däremellan var ju extremt intensiva. Jag tror jag såg 6 matcher, eller skrev om 6 matcher totalt. Någon framför tvn, eftersom jag som sagt också var lite dålig. Men det har dratt igång med en jäkla fart. Åge Hareide, Malmös tränare, har varit kritisk mot det. Han tycker att han fattar inte varför de trycker in så mycket matcher så tätt, och sen så går det, dröjer det en hel vecka innan man spelar igen. Han kan ju kanske ha en poäng där, men det handlar väl om de här Champions League-dagarna och massa sånt också. Så.
Han har ju varit ute och vevat lite där tidigare också. I fjol gjorde han mycket det.
Ja, jag tycker det är kul i och för sig att det är mycket matcher, men jag spelar ju inte.
Nej, inte längre. Inte sen Washington Morales tog över i din Division 6-klubb. Ja, just det.
Men det är klart det är kul med matcher.
Ja, det är det ju. Och huruvida spelschemat är bra eller dåligt, det är ju ganska svårt att säga när man inte är riktigt insatt. Jag har ju ofta det perspektivet att Åge Hareide rasar och sen ringer vi upp Gerhard Sager, mannen vars hår eventuellt flög iväg en gång under den svenska cupenlottning, som då slår ifrån sig och går liksom till motangrepp och säger att Hareide, eller vem det nu kan vara, inte förstår någonting, för vi har så mycket att ta hänsyn till. Och jag kan faktiskt inte bedöma vem som har rätt. Liksom.
Gerhard Sager tar inga fångar nu för tiden i alla fall. Det får man faktiskt ge honom. Han är nog ta med fan ut och vevar i varenda fråga där det går att veva.
Ja,
det får man ge honom. Att det, sen håller man ju inte alltid med honom. Men han tar ta med fan debatten. Alltså. Det är ju vad man kan kräva.
Ja, han har ju en pigg blogg, skulle man kunna säga. Där han är ute och svingar. Ofta så här helt utan anledning också. Men att han klumpar ihop en massa kritik som har kommit genom åren och som slår han tillbaks mot allt och alla som inte förstår någonting. Jag håller väl sällan med Sager i sak på de där grejerna. Men det är klart, det piggar väl upp lite. Då får vi något att snacka om här också.
Det viktigaste, det var väl som Lagrell brukar säga, det var väl en av hans bättre ledstjärnor, att så länge liksom det är en diskussion runt svensk fotboll så är det bra för svensk fotboll. Att det snackas om det, att det inte faller i glömska. Den devisen försöker man ju själv leva efter ibland. Att man vevar igång någon debatt för att det ska bli lite snack om det är lite för tyst, så att det är liksom inte Premier League-diskussionerna tar över på Twitter eller något annat. Jag tror det är bra liksom att det diskuteras. Sen som sagt så behöver man ju inte alltid hålla med varandra, men att snacket är igång, det ska vi nog inte vara rädda för.
Det är ju ganska synd, tycker jag, att Karl-Erik Nilsson har valt en så oerhört låg
motsatt inställning,
politikerprofil, väldigt lite örat mot marken, liksom fångar aldrig upp några bollar, väldigt svårt att få tag på honom, och när man väl får tag på honom dagen efter, då har liksom den här grejen som vi skrivit om blåst över. För att om vi idag ska hylla Lars-Åke Lagrell i det avseendet, vilket man verkligen kan göra, det var ju, man kunde ringa upp honom och be honom liksom kommentera Israel-Palestina-konflikten, och han han kom med en lång utläggning till sist. Det var till och med så någon gång att att när jag ringde till honom, det var någon av turerna kring Friends Arena där, han hade, jag tror förbundet hade fått kritik, och Lagrell liksom för en gångs skull så sa han: nej, den här gången så ska du ska inte få ett citat från mig, Oskar. Du ska inte få någonting liksom. Okej, men då försökte jag ändå en gång och så sa jag: men vi skriver om det här, den här kritiken har kommit, och så läste jag upp den och så vidare. Och då var det tyst i luren ett tag och sen hörde man: lyssna nu, Oskar, lyssna nu väldigt noga. Vi i den svenska fotbollsrörelsen har inga avsikter. Och sen var vi igång. Och sen kan man inte lägga på 45 minuter.
Nej, sen babblade han på.
Det var ju
det kan man sakna lite grann.
En dröm för oss journalister som underlättar vårt jobb då. Såklart.
Jag skulle säga att den gången han egentligen, jag upplevde honom mest pressad genom alla år, det är nog ändå inte Friends-frågan, utan det var nog faktiskt Örebro-ärendet här, va? När de till sist kickade ner Örebro. Det tog nog rätt styggt på honom någonstans, för att han hade ju en rätt hög svansföring i den frågan liksom, och skulle försvara sina nämnder och beslut och regler och så här. Men det där upplevde jag att det var rätt jobbigt för honom att göra, va? Det är klart att det är tufft att sparka ur ett lag ur en serie liksom, även om det nu var tre instanser som kom fram till att ekonomiskt så var det riktigt att göra det.
Mm. Lagrell hade väl lite den svagheten, kan man säga, att han tog i med hårdhandskarna när han skulle vara mjuk, och var mjuk när han skulle ta i med hårdhandskarna. Ibland så träffar han inte riktigt rätt där. Det kan man väl kanske... om vi nu ska ha någon slags Lagrell-analys, vilket vi hade, så kanske man kan sammanfatta det.
Man kan sammanfatta det så, jag tycker att det räcker där. Vad har vi gjort sen sist, brukar vi alltid inleda med här. Vi har varit runt och rest på matcher. Jag måste bara börja med att säga att jag och vår kollega Johan Flink har dratt igång ett oerhört roligt projekt. Vi gjorde ju en sammanställning för något år sedan på de 100 roligaste ögonblicken, 100 höjdare. Vi kopierade Filip och Fredrik. Vi gjorde det på landslaget. Vi stötte och blötte och slog våra kloka huvuden ihop där och hittade rätt roliga stories liksom, när man sammanfattade hela landslaget 2012. Nu har vi börjat göra samma sak med allsvenskan här. Vi har nog skrapat ihop, jag och Flink, vi en bilresa mellan Malmö och Helsingborg, så kom vi nog på 50 liksom, odödliga ögonblick. Och sen så gick ut lite på Twitter och fick en hel del tips till. Vi ska sammanställa detta och skriva ihop det med lite roliga kommentarer. Vi ska skicka ut det på remiss till dig och lite andra kollegor, så att ni får fylla på med de godbitar vi har missat. Men det finns ju rätt många, många roliga grejer. Elangas guldintervju har vi spelat här flera gånger. Man hittar väldigt mycket. Littmannen får en kapsyl i ögat. Det har hänt oerhört mycket roliga saker. Jag hittar Janne Fridman, den gamla Hammarby-ordföranden. 2009 kom han med en femårsplan som skulle göra Hammarby ledande i Sverige. Någonstans kan man ju säga att ja, men den har inte gått så dömt. 5 år i Superettan, då går det rätt bra för Hammarby helt plötsligt. Fridman har inte så mycket att göra med det, men femårsplanen, den fungerar ju även om de 5 åren var i Superettan. Väldigt mycket roliga liksom, citat och händelser hittar man när man går igenom vad som har hänt i allsvenskan under 15 år.
Mm. Om man är riktig, riktig allsvensk nörd så kommer man nog älska den där listan.
Ja, men jag tror att de liksom... toppgrejerna är så pass publika liksom. De är ändå, de håller ändå så hög kvalitet, så att och där finns det ofta rörliga bilder till det också. Vi är ju lite inne på att sätta som etta då, det kan jag nästan avslöja, eller ska jag göra det?
Ja, du kan väl tisa med något annat istället.
Vi håller på listan. Vi låter den ligga och gro lite, och så återkommer vi till den. Den är nog inte så långt borta från att vara klar.
Om vi återkommer till den här 100 höjdare med i landslagssammanhang, ja. Så fick jag fram ettan här. Och då bedömde vi att det roligaste som hände...
100 höjdare är ju inte roligt, det är ju höjdare. Det kan ju vara ganska jobbiga saker också.
Ja, det kan det vara.
Filip och Fredrik tog ju faktiskt med en hel del allvarliga saker. Vi har väl försökt hålla borta liksom dem. Det allvarligaste vi har med på landslagslistan, det är väl liksom när de skickar hem Zlatan och Mellberg och Chippen liksom från därifrån.
Ja, just det. Men i alla fall, den som vann då.
Den vi hade först, ja.
Ja, det var Lars Lagerbäcks reaktion.
När Anders Svensson slår in frisparken mot Argentina, så står alla, flyger, den bilden är ju fantastisk, alla flyger upp på bänken runt omkring honom. Lagerbäck, ja, står och säger...
Du kan stanna där, ja. Nu har du beskrivit hur alla flyger upp. så ska jag läsa Simon Banks motivering på slutet här. När världen svävar står ju en man kvar med armarna i kors och beslutsam min. Det är som tyngdlagen och realismen aldrig släppt greppet om lagets tränare. Lars Edvin Lagerbäck rör sig inte ur fläcken. Bilden är den mest pedagogiska, osannolika, fina som vi har sett i det här landet, kanske i modern tid. Det är klart att vi förlorar förståndet ibland, men vi gjorde det med förnuft.
Ja, det är en träffande beskrivning av Lagerberg. Ja. Nej, men den bilden är otrolig. Sen finns det ju roligare grejer med en av mina favoriter. Det är ju när Åke Stolt kommer till gamla, eller till Nya Ullevi och är stressad som fan han ska in på en landslagsträning. Åke Stolt, det var ju krönikör för Sydsvenskan. Han är stressad som fan liksom, och han frågar en vakt här liksom, vad är ingången någonstans då? Den ligger på andra sidan, säger vakten. Vadå, måste jag gå runt hela jävla arenan, säger Åke Stolt. Ja, det kan lära du göra, säger vakten. Då kommer du tillbaka hit igen. Det är så att det finns ju massa sådana små guldkorn som är oerhört roliga. Och återigen, vi kommer hitta dem på Allsvenskan också.
Ja,
det är bra. Poddlyssnare får gärna höra av sig och skicka in tips, så blir den listan ännu bättre. Vad har du gjort sen sist, Oskar Månsson?
Ja, vi ska väl återvända till vårt normala tonläge här i podden efter den här spretiga inledningen. Men jag har ju liksom dig, jag har ju också kuskat land och rike runt med djungelfeber visserligen, men jag har också sett en massa matcher här. Har väl sett 4 på plats tror jag, om jag räknar rätt, och sen ett par på tv också. Så vi har massor att snacka om här, känns det som, i vart fall. Men jag tycker nästan att man måste börja med matchen igår kväll, som både du och jag var på. För det sjunger fortfarande i huvudet på mig. Efter några få timmar sömn så sitter de där ramsorna från Tele2 Arena fortfarande kvar.
Ja, det var ju en bra ljudvolym. Som jag själv uttryckte i en krönika då, så var man ju i närmaste lomhörd när man lämnade stället där. Och vi var ju rätt mycket folk på plats som analyserade lite olika grejer kring den här matchen. Jag hade så, det är lite svårt att bestämma sig om det var en bra eller dålig fotbollsmatch när liksom inramningen tar så mycket fokus från den på något sätt. Alltså man sitter väldigt mycket och tänker på vad är det, vad händer, vad sjunger de, kom någon banderoll där och där var ett av 5 tifon. Sen så blev det ett långt jävla avbrott, vilket jag i och för sig tyckte var lite jobbigt. Men var det en bra fotbollsmatch egentligen? Det var ju 2 klassmål får vi säga från Hammarby sida. De vände ju matchen på ett otroligt sätt här med Kennedys. Han hänger in den i bortre krysset och Naeb Besaras klack där. Men hur var den som fotbollsmatch betraktad?
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Det är lite samma sak. Jag kom på mig själv att jag verkligen fick koncentrera mig för att liksom titta på taktik och hur spelarna rörde sig och sånt som man brukar vara rätt noggrann med när man är utsänd då, för att man ska ju sätta betyg och så vidare. Men det är ju också det som gör hela grejen. Det känns som att den tillhör inte ens Allsvenskan, den här matchen. Det känns som att det är en helt egen final av någon slag. Men det är verkligen bara derbyt i sig. Jag har ett stort reportage faktiskt på gång kring det här som jag inte kan säga så mycket om just nu. Men det betyder att jag rörde mig runt lite på runt arenan på olika läktarsektioner och sådär under matchens gång, så då fångar jag upp snacket på ett helt annat sätt både inför och efter och sådär, och man märkte ju hur folk pratar. Folk snackar bara om det som hände på läktarna endast. Liksom vem sjöng högst, vem hade bäst tifo, vem hade flest bengaler, när sjöng den ena klacken högst liksom, och när vände läktarmatchen och så vidare. Så analysen blir ju rätt bristfällig för mig också.
Nej, men jag har ju ändå gjort ett försök att analysera den, och den är ju svåranalyserad så tillvida att den svänger rätt mycket. Djurgården under Pelle Olsson kommer ut med ett väldigt spretigt lag. Jag tror till och med det var ordet Pelle själv använde på presskonferensen efteråt, och det är ju inte bra mot Hammarby som ju älskar att hitta Naeb Besara i mellanrummet. Linus Alenius går i djupled och drar ner Kennedy väldigt trygg ute till vänster. Batan gör en fantastisk matchinledning, så att Hammarbys match solklart i de första 20 minuterna här, just för att så himla spretig kan du inte vara mot Hammarby, för att de är faktiskt så skickliga att de klarar att utnyttja det, och den här gången även utan Måns Söderqvist snabbhet till höger får man inte glömma på. Nej. Sen så vände ju egentligen matchen i med den här kollisionen som såg jäkligt otäck ut mellan, mellan Jesper Arvidsson, Djurgårdens vänsterback då, och Mats Solheim, Hammarbys högerback. När han blir liggande och Larius då, då man missar det, låter anfallet pågå. Djurgården får sin första målchans. Solheim får gå ut för omplåstring och tröjbyte. Han bytte till och med tröjnummer där, så jag undrar om han har bytt när jag såg i andra halvlek, men då hade han ju fått en annan tröja bara. Och där vände ju egentligen matchen och Djurgården gör ju mål kort efter och sen dominerar de resten av första halvlek. Och sen svänger det tillbaka ytterligare en gång med de här två målen då. Så att så sett var det verkligen en derbymatch, va? Med en oerhörd intensitet, svängningar, händelser som påverkar och så vidare. Däremot så blir det ju aldrig riktigt samma derbymatcher som det var på, liksom, på, som det är på Friends eller var på Råsunda när, när det, eller på, gamla, på Söderstadion för den delen, när det är gräs liksom, när det blir det här duellspelet hela tiden. Det är ju inte alls lika mycket dueller. Den enda liksom som tog dueller, det var ju egentligen Alexander Faltsetas, va? Han, men han tar väl dueller oavsett vilket underlag han spelar på, för han spelar ju ingen roll. Det är ju hans, hans spelstil liksom.
Han tog en duell mot sig själv också. Ja. Han fick ju utkastarna.
Ja, där, ja. Och det tappar de ju förstås en hel del, del på Djurgården skulle jag säga. Han, ja, var bra, han var bra så länge han var med då i 40 minuter.
Ja, det gjorde de, för i det här sprättiga systemet då var ju Alexander Faltsetas väldigt viktig på det, ja, defensiva innermittfältet, att han verkligen skulle säkra upp där. Och Kevin Walker är ju inte riktigt samma typ där. Han är ju för sig ganska bra defensivt också, men man behöver den här riktigt riviga, farliga defensiva mittfältaren där om det ska funka. Och sen kan man ju konstatera att Hammarbys förmåga att vända matcher, vi måste nog göra något knäck på det, räkna ut, för jag kan inte föreställa mig att något lag har varit så bra på det.
Jag tror vi har ett knäck om det i dagens tidning.
Ja, sådär.
Sådär får du ta och läsa.
Okej, jag kanske ska läsa ja, jag vet Aftonbladet
att vi,
först.
Jag vet man, att vi gjorde något på det, eftersom han ville ju naturligtvis gärna lyfta fram det här. Han har ju emellanåt varit ganska negativ på presskonferenserna efter segrar. Han vill liksom köra någon omvägd psykologi där, men den här gången var han rätt tydlig på att han ville faktiskt lyfta deras förmåga att vända matcher, för han vill väl förstärka den bilden i spelarnas huvud att vi är jäkligt bra på att vända matchen.
Jag känner lite så här att jag har underskattat Hammarby på något konstigt sätt, trots att jag har följt dem så noga och sett utvecklingen. Men i fjol, det var ju ändå liksom fight in i sista omgången för att de skulle gå upp, och det var inte världens bästa superetta de spelade. Det var till och med en ganska svag superetta, tyckte jag. Men nu har de ju bara fortsatt på exakt samma sätt, och när de gjorde 2-1 så kändes det lite så här, alltså, vad håller de på med liksom? Har de den här nivån? Det har de kanske inte då, men jag ska besvara min egen fråga väldigt snabbt, för att just nu är de faktiskt i delad ledning om man bara ser till poängen riktigt där. Så högt kanske man inte kan placera dem, men jag är extremt imponerad av Hammarby och den här fysen som alla pratar om, hur extremt noggrant och målmedvetet de har byggt upp spelarnas fysik för att vara starka i slutet. Det syns ju, det är svart på vitt med tanke på alla de här vändningarna som tidningen Aftonbladet tydligen har skrivit om idag.
Ja, absolut. Det är ju inte den enda stormatchen som har spelats de senaste dagarna. Man blir ju rätt lätt blind på det som hände liksom närmaste tiden där, men vi får ju inte glömma att vi faktiskt har vi på de senaste 5 dagarna, eller om det möjligen kan vara 6, så har vi även sett Malmö FF spela mot AIK, och vi har sett IFK Göteborg möta Malmö FF.
Ja.
Det har ju också varit två extremt uppmärksammade matcher och heta och intressanta matcher.
Definitivt. Ska vi kanske gå på Malmö AIK då? Den som du...
Ja, den var vi på plats på i
den såg Malmö, jag på Malmö där. TV själv, för att då var jag, var var jag då någonstans? Jo, jag var och kollade på Häcken-Djurgården då på Ullevi,
ja, just det,
i Göteborg. Men Malmö AIK, det blev 0-0 alltså. Om någon kommer ihåg denna matchen.
Nej, men det känns ju, bara för det ändå så himla mycket, det känns som det var rätt länge sedan, men det är klart att den är värd att nämna. Det intressanta med den matchen, det var ju någonstans att här hade man ju undrat, hur överlägsna är Malmö FF i år? Är de ens så överlägsna? Är det ett lag som ska vinna Allsvenskan med 10 poängs marginal? Och ska man bara, som Oskar Månsson bland annat har sagt, ska man bara titta på den enskilda matchen Malmö-AIK, vilket man egentligen inte kan göra, så är AIK närmare segern i den matchen. Är det en skarpare avslutare än Brustad som får matchens två sista öppna lägen, du vet när det har öppnat upp sig, det är långa lag, det blir fler tillfällen, så är det Henok Goitom som får de tillfällena, då vinner ju AIK den här matchen. Men Brustad har ju imponerat med sin snabbhet, kan man ju säga, även om han inte får så mycket bollar, tycker jag. Men hans avslut har ju lämnat en del i övrigt att önska. Så han bommar i de här två lägena, så att det blir ju 0-0 då.
Det var precis som man kunde förvänta sig att det skulle vara faktiskt. Jag hörde mig för lite med mina norska vänner i vår bransch och hörde kring honom då när jag, ja, det var ju ganska länge sedan. Det var ju förra sommaren som det blev klart att han skrivit på. Men då var det just det här att de beskrev att han hade en otrolig explosivitet, men hade inte gjort så mycket förrän de sista säsongerna då, där det hade hänt ganska mycket. Avslutsdelen var liksom den stora bristen. Däremot hade han haft en bra säsong och gjort typ, om det nu var 11 mål, fritt ur minnet, så hade han gjort en bra säsong. Och när han väl kommer in i zonen så kan han hänga dit då. Men ganska ofta har det sett ut på det där sättet. Så det är ju en spelare med så väldigt tydliga spetsegenskaper, men kanske också rätt tydliga brister.
Ja, det får man säga. Den var intressant på ett annat sätt, den matchen. För att det var ju verkligen liksom AIK med ett extremt fokus på organisation och ligga rätt och spela ett försvarsspel över hela planen som man får till. Malmö FF med sin liksom höga individuella kvalitet, men som kanske inte i den matchen i alla fall liksom riktigt fick det att fungera som ett lag, utan det var lite mer, man förlitade sig lite mer på de individuella prestationerna, att det skulle räcka, och det gjorde det inte mot ett AIK som i det närmaste försvarade exemplariskt uppifrån och ner och toppat med en bra målvaktsinsats av Patrik Karlgren. Robin Olsson gjorde också en otroligt bra målvaktsinsats. Den kanske var ännu vassare egentligen med tanke på att AIK skapade lite fler chanser då. Men så det var ju verkligen något av en målvakternas match då.
Hur var läktarfighten?
Ja, nu ska man komma ihåg den också. Läktarfighten var
22 337.
Ja, jag skulle säga att det var lite som i derbyt också. Alltså Djurgården var ju extremt mycket färre än vad Hammarby var. Men de bjuder ju upp ett otroligt motstånd på läktaren. Det är exakt samma sak gjorde AIK-klacken i den här matchen mot Malmös liksom. Betydligt större klack. Jag vet inte hur många, de var väl drygt 1000 AIK-are på Swedbank. Ja, men de gav def. Det var ju ojämnt i antalet, men det var jämnt liksom i läktarkampen. Det skulle jag absolut säga. Jag vet inte om det är att man tar i, jag skulle aldrig sjunga i någon klack liksom, du kanske kan det bättre, men jag vet inte om man liksom, man vet med sig att fan, nu är vi färre, nu jävla måste vi ta i från tårna här liksom. Man vet, man slår lite ur underläge och så vidare, och så blir det att man tar i lite mer än när man har det liksom numerära antalet. Det blir lite så där också, ungefär som en fotbollsmatch där det kan bli en utvisad och du ändå inte får den förväntade liksom effekten av det.
Absolut. Jag har inte så mycket erfarenhet att stå i klack själv heller. Men jag har ju pratat om det där fenomenet med folk väldigt många gånger, och det är ju precis som du säger. Dessutom är det ju kärntrupperna på något sätt som är där, och om man är på en sån begränsad yta, då blir man ju väldigt organiserad också. Så allt det där gör att man ofta ser det fenomenet att ganska små klackar då i jämförelse med motståndarna mycket väl kan bjuda upp.
Sen kom ju, vi kan väl bara gå över där då, sen åkte ju Malmö då bara 4 dagar senare till Göteborg då för ytterligare en stormatch då. Hade dessutom fått en vilodag mindre än IFK Göteborg, hade den här tuffa AIK-matchen i benen, men kliver ut och gör en riktigt bra första halvlek skulle jag säga, under de förutsättningarna. Man såg ju på IFK att här skulle man minsann ge Malmö en jobbig match, alltså Gustav Svensson i IFK Göteborg gick ju fram som en skördetröska första kvarten. Sen åkte han på en varning och fick liksom dämpa sitt spel lite. Men det var mycket hårda dueller. Hareide och Lennartsson talade ju efter matchen om att det här liksom närkampsspelet, duellspelet, höll liksom internationell klass i kombination med en bra domarinsats av Jonas Eriksson som lät ja, tillät det ske på en bra nivå liksom, utan att det blev liksom brutalt. Det var hårt men häftigt. Men i andra halvlek så tror jag att Malmö känner av det här, att fan, det var inte så länge sedan vi redan hade en tuff match. Vi har 1-0, de passar på och backa hem, och Eikrem går ut som har varit bra i första halvlek men orkar väl inte riktigt. Mycket försvarsspel för Malmö, och då har ju Hareide, vilket jag tycker man måste gilla honom för. Fan, han imponerar ju på många sätt, den här norrmannen, alltså, det får man ju faktiskt ge honom. Han har ju valt att starta med en trebackslinje då, med Erik Johansson, Rasmus Bengtsson, Filip Helander. Och det var som Lennartsson sa, att det krävs ju extraordinär kvalitet för att ta sig igenom där. Så man brukar ju tycka att IFK Göteborg har ett av allsvenskans bästa anfallspar då, i Lasse Vibe och Gustav Engvall, dessutom med de här kantspelarna Ankersen och Riks. Men de kommer alltså inte till mycket rena målchanser. Jag tror IFK Göteborg på hela matchen har ett skott på mål. De har lite liksom nästan lägen.
Fick springa på slut.
Ja, exakt. Han fick gå ut i paus. Men att ändå med det spelövertag IFK Göteborg har i andra halvlek inte skapa mer, det måste man ju ge till Hareide och de tre mittbackarna då, att han sätter den. Och jag tänkte faktiskt att det här var kanske ingen taktik för och just möta IFK Göteborg, utan att jag har varit lite inne på att Hareide vill spela 3-5-2 i fler matcher, men nej, för fan, han sa efteråt att det här var faktiskt, tanken var att möta just Göteborg. Nu går vi förmodligen över då till 4-4-2 i nästa match, och det måste de kanske ändå göra då, eftersom Erik Johansson är avstängd, 3 gula kort på 3 matcher.
Bra jobbat.
Ja, men nej, så det var ingen tanke. Jag trodde lite att de ville spela 3-5-2 för att Rosenberg ska ha en anfallspartner. Han fungerar ju bra när han har det. Och för att de vill ha Eikrem i nummer 10-rollen där, då får de liksom ut alla de här sakerna. Och för att få det så måste man ju spela 3-5-2 i princip. Men nej, de Malmö FF spelar nog 4-4-2 nästa match också.
Dessutom har de ju två ytterbackar som funkar ganska bra som wingbacks. Framförallt Jotun, ja, på vänsterkanten.
Det får man säga.
Får vi väl stanna vid Youtube som dundrade upp bollen i krysset med ett riktigt, riktigt härligt vänsterskott.
Ja, alltså...
Dock, måste bara lägga till den kul detalj där, var att vi skrev ju Youtube-målet från Malmös Youtube-kille. Liksom jag tyckte för övrigt att vi skulle skriva Youtube-målet från Malmös Youtube-jutun. Men så kul hade vi tydligen inte. Och då liksom syftar vi på att Daniel Andersson faktiskt inte hade sett honom live, utan bara sett en massa matcher på honom. Men en liten kul utvikning där blev att Daniel Andersson protesterade emot den här beskrivningen i Kvällsposten dagen efter. Han protesterade emot själva YouTube-begreppet, för att han har ju givetvis inte sett honom på YouTube, utan han har ju sett liksom hela matchen. Han hade sett 15
stycken. Det var alla en jävla fjompig sak att hänga upp sig på, eller?
Ja. men nu är Daniel ute på ett Gerhard Sagers tåg.
Ja, det får man ju göra. Nej, men det som var så imponerande, ska vi väl säga, med det målet som gjort ju, där att om man jämför det med Kennedys mål då, som förvisso kanske är lite i sämre vinkel då, men då är det ändå att han viker inåt och skjuter med högen. Och då är det naturligt att du trär in bollen i bortre, för du får inneskruven på det. Jotun, han sköt ju liksom med vänstern därifrån liksom, på något Kubilas liknande sätt, om någon kommer ihåg den jämförelsen med den gamle peruanen som var bra i VM, om det var 74 eller 78, jag var knappt född, ja, 74 var jag inte född, så att, men man har ju läst historieböckerna och sett de gamla bilderna. Men det var ju ett jäkla skott, alltså, dessutom drar in det med vänstern där. Emil Salomonsson är ju väldigt passiv i pressen två gånger om. Dels när han tar emot bollen, dels när han lägger den till rätta, och kanske till och med när han skjuter då. Men jag tror att det var någon som hade väntat sig att du drar in den med vänstern därifrån, alltså.
Nej.
Det var väl det mest överraskande målet i årets allsvenska.
Ja, det kan man säga. Det är ju en liten miss av Emil Salomonsson kan man säga, som fick en stor konsekvens. Men det betyder att Emil Salomonsson går ner på 3+ innan att han
blir... Jag tror vi satte 2+ på i den matchen.
Den här följetongen, vi rullar ju vidare. För att innan dess hade ju Blåvitt mött Örebro på bortaplan, vunnit med 2-0. Och den matchen var jag att kolla på. på Bern Arena. Bytte ut räkbaguetten i paus för övrigt.
Alltså? Vad har de nu då?
Ja, de har en slags salami macka.
Ja, ja, men den är inte dömd den heller.
Ja, den funkar bra. Ja. Men då gjorde Emil Salomonsson 1-0 och sen så gjorde Vibe 2-0 typ i princip på stopptid. Mm. Så Salomonsson blev ju...
Han var ju matchhjälte där då.
I matchhjälten där och gjorde en väldigt stabil match. Så då... Då tog vi upp den där debatten med honom efteråt. Och då
tvålade du till din gamle poddkamrat här så att jag fick liksom löpa gott lopp i rikspressen igen. Ja. Det var ju tygligt, men det sa att du ville.
Ja, Emil tyckte det var väldigt kul debatt i vart fall.
Ja, absolut. Men det är klart, gör han mål så ska han hyllas. Jag hade inga synpunkter på hans insats i den matchen. Mm. Det är väl de största matcherna vi får säga där. Vi kan väl ta tabellen lite, vad det har gjort med tabellen här. Alltså, tittar man på den rakt upp och ner så ser man ju att de förväntade topplagen här, det är ju Elfsborg som leder allsvenskan och gick upp i serieledning efter en maktdemonstration mot IFK Norrköping och leder ju på målskillnad då. Men det är ju tre lag som har, tre av de förväntade topplagen har ju 7 poäng, Elfsborg, Malmö och AIK. De har ju verkligen liksom infriat förväntningarna. Man talar ju mycket om AIKs seriestart här, att de brukar vara svaga i början och nu har de fått den start de vill ha. Elfsborg har liksom inte heller egentligen någon tradition av fantastiska inledningar. Jag tror inte de har börjat allsvenskan så här bra sedan guldåret 2006, tyckte jag att jag snappade upp någonstans. Så att Elfsborg har också fått en klart mycket bättre start än vad de brukar få. Och så Malmö då, som också har 7 poäng. IFK Göteborg, det fjärde förväntade topplaget, de har ett mindre 6 poäng, men har ju ändå fått en hygglig start, även om det är klart att den här förlusten på hemmaplan mot Malmö bränner ju, om man ska liksom utmana Malmö om något guld, den saken är ju klar. Och sen är det då Hammarby som vi nämnde tidigare som har 7 poäng också.
Mm. Och sen petar vi in Gävle på 6 poäng också.
Gävle hade vi sina 50 minutes av serieledar-fame här, kan man säga, ända tills de gick på pumpen mot AIK på Friends. Ganska klart till slut också, även om den matchen också svängde en del, vad jag förstår.
Ja, det stod 1-1 länge där. blev 3-1 till sist. Henok Goitom, som är i superform, gjorde ett riktigt så här goal-getter-mål. Det var runt 80 minuten. Så AIK var väl ganska illa ute. Trots att de dominerar den där matchen väldigt stort. Gävle spelar som Gävle brukar göra mot storlag på bortaplan. Och var ju på väg att ta en poäng ganska länge.
Vi var ju lite inne på det att Goitom under försäsongen såg ut som han skulle kunna explodera på riktigt i år. Att det känns som att han har fått den bästa förberedelsen inför en säsong som han nu egentligen har, eller som han egentligen har fått sedan han kom hem till Allsvenskan. Mm. När han kom hem till AIK.
Hela december tränar han väldigt målmedvetet. Ja. Både fys- och inomhusfotboll med sina kompisar.
Mm-hmm. Som är framgångsreceptet alltså. Lira innefotboll. Vad lirar de? Är det någon som lirar i Liljeholmen eller? Nej, det är något annat.
Jag vet inte riktigt. Jag kan gissa att han håller till i typ... Rista,
ja,
eller Kista,
Gudette-gänget var väl i Liljeholmshallen, vill jag minnas.
Ja, okej. Då är det röda linjen för blå linjen-gänget.
Just det.
Han ser riktigt stark ut, och hans säsonger tidigare har ju präglats av de här ryggproblemen, vilket har betytt att han haft en formtopp på 7 matcher och sen har han dippat tillbaka igen. Mm. Under de här 7 matcherna har man sett precis vilken nivå han kan hålla, men det har inte blivit riktigt bra av den här säsongen. Men nu ser det ut att bli ändring på det, och det är ju verkligen guld värt för AIK, för deras anfallsspel snurrar helt och hållet kring honom.
Om man vänder på det, kan vi peka ut några krislag redan här nu? Vi har ju två lag som har 3 raka förluster då, i Halmstad och Åtvidaberg. Mm. Halmstad är inte så överraskad att de, ja, kanske alltså börjar med 3 raka. Det undrar man ju ingen, håller på att säga, men det kan man kanske inte räkna med att någon ska göra, men att de Halmstad håller till där nere. Däremot Åtvidaberg tycker jag borde ha mer rutin än att hamna i de här situationerna.
Överraskande faktiskt att de
är ju det lag som har, jag tror att det gjordes en sammanställning på snittålder efter premiärmatchen, och då hade ju Åtvidaberg hade en snittålder på 30 år i startelvan, jämfört med Norrköping och Helsingborg som faktiskt var yngst, låg på 24 år. Rätt stor skillnad. Den som var närmast i ålder mot Åtvidaberg, de låg typ på 27 år eller något. Så att det är ju ett ålderstiget lag, Och någon gång ska det väl ta ut sin rätt. Men en sån som Christian Bergström tyckte jag, jag har bara sett dem en match då, tyckte jag till exempel var bra mot IFK Göteborg. Så att det är kanske något annat som inte fungerar där. Det kanske är Roar Hansens tankar som inte riktigt har satt sig ännu.
Kanske. Men krislaget i serien, om det finns ett sånt, så tycker jag det är Örebro. Mm. Som var allsvenskans näst bästa lag under andra halvan under förra säsongen. Det var bara Malmö som var bättre än dem. De hade en fantastisk lång formtopp från det att Alexander Axén kom till klubben, tog över som huvudtränare där efter din favorit P.O. Ljung.
Favorit, jag uppskattar hans försvarstänk.
Ja, jag brukar skriva kärleksdikter till hans försvarstänk. Ja. Men vilket följdes upp av fantastiskt spel i Svenska Cupen när de slog ut Malmö och Elfsborg. Mm. Tog sig ett final.
Ja, fantastiskt spel, nu tar du va? Det var väl en ja, i och för sig mot Elfsborg så gör de en bra match. Okay. Det ska jag ge dem, men Malmö var väl en så kallad bussparkering av som Mourinho hade sneglat avundsjukt på alltså.
Mm, ja, det har du rätt i. Jag formulerar mig kanske lite slarvigt där. Fantastiska framgångar var det, ja, det med tanke på kuppens status och vilka lag de slut. Men 1-1 i premiären följdes upp av 0-2 hemma mot Göteborg. Mm. Och nu följdes upp av 0-2 mot Falkenberg bortaplan, och plötsligt stämmer ingenting för Örebro.
Jag är faktiskt inte ändå jätteförvånad. Jag vågar, när vi tippade den här allsvenskan, jag tror jag hade dem som 11 satte jag Örebro.
Jag tror faktiskt jag satte dem där nere också.
Ja, för att
tyvärr, det sabbar ju dynamiken lite på
ja, men ja, men jag kan säga att jag resonerar lite som att alltså, det är svårt att var övertygad om ett lags kvalitet när man lutar den ändå så himla mycket på vad de gjorde under hösten i allsvenskan när de var inne i det stimmet. Många av de matcherna kanske betydde ju inte så himla mycket liksom. De var ju egentligen rätt lång tid aldrig nära uppåt eller neråt, och de var inne i ett oerhört stim alltså, och det fungerade, och Kamara var med och vräkte in mål och allt vad det var, så att ja, det var många som varnade för Örebro i år, men jag är nog ändå inte så förvånad att de har problem. Kanske inte att de skulle ha såna här problem och ligga på kvalplats. Det hade jag givetvis inte förväntat mig. Men jag tror inte att de blir, absolut inte att de blir något topplag. Det lag jag egentligen har varit mest.
Ja. Jag ska bara snabbt ta in min analys där. Det var bara att truppen är inte tillräckligt bra.
Nej. Alltså, den är inte tillräckligt bred, men de har ju kunnat spela med nästan bästa laget här, och det är väl egentligen bara Kamara som har saknat.
Mm. Strunt samma, det var min enda analys. Ja, jag tyckte att truppen höll för det som man åstadkommit innan.
Ja, men det lag som jag fram till, vad kan det vara, 60:e minuten av gårdagens matcher, det är ju egentligen Kalmar då. Det var för mig den största besvikelsen. De låg ju under med 1-0. Men lyckas vända det här genom två oerhört viktiga mål av Elm då, får man ju säga.
Av årets bästa värvning.
Av Viktor Elm, ja. Där visar han ju att vi var inte helt snett på det när vi utnämnde honom till årets värvning. Att han har kommit igång nu efter tre matcher först. Det kan man väl få lite överseende med. Det kan ju vara en liten inkörssträcka även för ett utlandsproff som kommer till allsvenskan. Två nickmål var det väl också. Viktor Elm har man ju en bild av att han gör bara så här rätt eleganta mål från typ 30-35 meter annars distansskott. Men nu har han nickat in målen den här gången. Så.
Jo, men jag tror att han hängde nu en hel del i allsvenskan.
Ja, jag utsåg ju Kalmar till en dark horse i allsvenskan, och det hade de då inte fram till 60:e minuten överhuvudtaget levt upp till. Men nu lyckades de då alltså vända här tack vare Elm.
De får skärpa till sig lite i Kalmar bara.
Ja.
Med tanke på, nej, inte laget utan folk på stan. Nu har de ju tre Elmar, bara två är igång. De har en jättefin fotbollsarena. Och det har snackats om den här säsongen på ett sätt som det inte gjort på väldigt länge. Och då kommer det 4 000 på en sån här match. Det är för svag.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och på samma tema där, jag skapar ju lite reaktioner i Göteborg efter den här matchen mellan Häcken och Djurgården.
Just det.
När jag föreslog att Häcken skulle byta namn. Jag dammade av den gamla klassikern.
Ja, Häcken är ett lag som aldrig kan hamna i kris för övrigt, men de har inlett svagt då, bara 2 poäng. Och däremellan kände du dig då alltså manad att föreslå ett namnbyte för dem? Mm. Jag skulle vilja utse det till det dummaste jag har läst i år som jag inte har skrivit själv.
Okej. Okay. Nej, det säger jag inte lite.
Och du fick ju kritik också från åtminstone en Häcken-supporter, vad kunde se.
Ja, det var faktiskt så att jag fick kritik från en.
Var det bara en?
Ja, åtminstone på...
Ja, där förtjänade du mer alltså. Ja. Fan, ska de byta namn för?
Det var någon i kommentarsfältet också som tyckte jag var snett på det.
De har ju ett av allsvenskans... Jag vet inte om man kan bedöma namn, om namn är bra eller dåliga, men de flesta lag har ju här, de heter ju egentligen bara vilken stad de kommer ifrån och så vidare. AIK, Allmänna idrottsklubben, och tillhör Solna AIK, heter de, är det liksom, ingår det i namnet AIK Solna, eller är Allmänna idrottsklubben är namnet?
Ja.
Ja, för de är ju Stockholmslag, de är bildade i Stockholm en gång i tiden, va?
För då, på Stureplan till och med,
ja, biblioteksgatan där, då har ju AIK har ju ingen liksom geografisk anknytning i sitt namn då, Allmänna idrottsklubben, utan det är ju liksom en förening, så att det är ju lite roligt när de liksom betyder något annat än bara sitt namn då, men sen är det ju Häcken där liksom som inte är förknippat i något område eller någonting. Och det vill du ta bort där då?
De är ju på riktigt döpta efter en häck.
Ja, ja, absolut. Ja, ja. Det är den gamla historien där.
Jag var ju seriös med förslaget. Ja. Och jag hoppas du läste min argumentation också i krönikan.
Ja, men jag förstod den inte.
Och inte bara... liksom, inte bara säga att det dummaste du läst utan du läst det.
Ja, som jag, alltså utöver allt elände jag själv har skrivit givetvis.
Men jag tänkte så här, vilket jag också skriver i krönikan, att i 98 fall av 100 skriver jag krönikan, men jag kan nu sträcka mig till 99 fall av 100 skulle jag aldrig föreslå att en klubb med lång historia i svensk fotboll skulle byta namn. Men jag tänkte på det. När jag var på den här matchen, det var allsvensk hemmapremiär för Häcken. Det var fint väder, visserligen på fel arena. Det var ju på Gamla Ullevi eftersom Häcken bygger nytt. Men det är ju inte så svårt att ta sig till Gamla Ullevi för någon. Djurgården hade knappt 1000 personer där. Häcken hade 2500, eller förutom Djurgården så var det 2500, då kan man väl anta att merparten av dem håller på Häcken. Mm. Men säg 2000 supportrar, inklusive lite ungdomslag och vad det är. Nästan ingenting skulle man kunna säga, förutom att Diego Lugano, Uruguays gamla VM-kapten, hade en egen klack med sig från Uruguay med trummor och grejer, så var det i stort sett helt tyst. Och då ska man komma ihåg att Häcken har de 6 senaste åren varit på övre halvan varenda säsong. Ett par av säsongerna i absoluta toppen. De spelar landets kanske mest intressanta fotboll och har gjort så under lång tid. De plockar upp egna talanger och blandar det med många spektakulära spelare. De har haft stjärnor som...
Köfting.
Som ja, det var väl lite längre än så. Men Boris Majid och Mustafa El Kabir till exempel. Nu har de Simon Gustafsson. Och de får inget folk att komma dit. De har försökt lansera sig som Hisingens lag under senare år. Men avkastningen på det har ju uppenbarligen varit ganska liten. Sen vet man inte vad de får för effekt på nya arena. Men alla de här kampanjerna, eller de här satsningarna som de har gjort, har ju uppenbarligen inte betalat av sig. För att publikunderlaget är fullkomligt uselt. Och sånt tar ju tid att bygga upp, men att man inte lyckats på något sätt då. fick mig att komma till den här slutsatsen. För samtidigt som det är så kallt på läktarna så är Gothia Cup en framgångssaga av internationellt snitt. Det är liksom någonting som folk i stora delar av världen känner till. Ungdomsspelare från Sydamerika och Asien och Afrika och vad det nu kan vara. Och därför tycker jag att man borde slå mynt av den internationella kopplingen. Och om det sen ska vara FC Gothia, det vet jag inte, kanske ska vara BK Gothia. Så i det här enda fallet så tycker jag att man borde utnyttja det och kanske till exempel starta upp en akademi med spelare från Ghana eller någonting. Ghana har de ju haft viss framgång med scoutningen tidigare. Mm. Därav min argumentation, för att jag tror att man skulle kunna få mycket större möjligheter och givetvis skulle det inte vara smärtfritt, men om man skulle göra ett namnbyte så kan motståndet åtminstone inte bli mindre. Och jag tror att man inte skulle liksom slänga hela historien över bordet, utan jag tror att man skulle kunna lyckas på sikt, som tar ju lite tid, att behålla hela identiteten. Man behåller sina färger och man behåller supporternamn och allting kring det. Det var min argumentation.
Det var din argumentation. Jag undrar mest om vad det vackra liksom vädret hade med att göra att du kände dig manad att skriva den här krönikan. För det var så du inledde den här långa, att du satt där liksom och det var vackert väder. Och
ja, men då tänkte man lite friare kanske. Okay, ja. Nej, det kanske jag uttryckte konstigt. Det var ju bara det att...
Nej, jag fattar.
Hur dåligt det var med så lite folk.
Jag är rädd att vi inte kommer få något svar på den här frågan, för jag tror inte de kommer göra något namnbyte. Så det blir mest vad man tycker och tror. Men,
jag stötte på marknadschef för Marcus Judin efter matchen.
Och ja, slog han ner det eller?
Då hade han ju snappat upp vad jag skrivit. Men då berättade han faktiskt att de hade ju registrerat det här namnet, FC Gothia. De ägde det här namnet redan. Och han sa att diskussionen dök ju upp då och då. Mm.
Det var ju snack om ihopslagning, det känner du till då, för några år sedan med Ois och Geist. Det vart ju våldsamma protester mot att man skulle gå ihop.
Ja, precis. Och det var också noga att poängtera i krönikan, att det inte skulle vara några så här galna klubbsammanslagningar. För då skulle man ju verkligen kasta historien över bord. Det var inte alls min tanke.
Bra, då har du redogjort för det då. En av de minst omdiskuterade artiklarna i den här veckan har vi fått en rejäl utläggning om. Det är ju intressant, tänk vilket jäkla liv det hade blivit om du hade gjort det i någon av de större föreningarna.
Ja, så här. Den minst delade krönikan i svensk press den här veckan.
Trodde du att det skulle bli en liksom en våldsam debatt i Häckenlägret eller vad? Jag trodde nog ändå att det skulle leda till mer reaktioner ändå, även i Häcken liksom, även om för jag menar, vad fan, om jag kritiserade Häckens klack en gång, va, det kan jag fortfarande få klä skott för, så att alltså de brukar kunna reagera alltså. Det kanske var dåligt lanserad.
Ja, den fast den, om man skriver en krönika på Sportbladet så läser ju ändå folk. Fast den låg nog en liten bit ner. För det som sagt, det var ju samma kväll som du var på match i Malmö. Och då var det bengaler och toppmöte och massa rubriker kring det. Så det dominerar nog den allsvenska rapporteringen.
Vi nämnde Viktor Elm där, en stjärna som har börjat leverera. Vi har tidigare nämnt Kennedy, får man säga, en av spelarna som vi hade 5 plus på i bilagan, som det var lite diskussion om vi hade 5 plus även på en och Goitom. Där har vi två spelare till som har levererat. En hel del av stjärnorna har gjort själv för sin stjärnstatus ganska tidigt här. Jag tycker att Magnus Wolf Eikrem har kanske... Ja, han har gjort ju 3 assist i första matchen, så han har ju kommit med i poängprotokollet. Men att spela på en nästan en egen nivå, väldigt, väldigt fin när han spelar alltså. Så att många av stjärnorna har levererat direkt här. Det är ganska kul att vi får fart på dem också.
Ja, Göteborgs fantastiska 4 har inte riktigt nått den nivån, men varit helt okej, kan man säga. Framförallt är det väl Lasse Wibe som ska komma upp några snäpp till. Jag trodde att det skulle lossna efter det här målet mot Örebro. Det är ju lite så proppen ur, som man skulle sagt om man varit sportjournalist på 50-talet. Men så blev det inte riktigt.
Viktor Claesson har det ju varit spekulationer om att det ska bli Claessons år inför det här året, att nu ska det lossna liksom. Och det tycker jag att han hittills har motsvarat förväntningarna. Han har varit ju målskytt här nu i senaste omgången också, så att det har varit mycket bra för det mesta. Framförallt stark insats gjorde han mot Djurgården när han låg bakom båda målen. Sen har jag gjort en supertalangspaning som jag måste droppa här också. Jag vet inte om jag skickade den till dig, men jag upptäckte ju att vi har ju ständigt våran supertalangradar påslagen. Vi tycker att det här ordet används alldeles för mycket. Nu var det inför, jag tror det var inför Malmö AIK, då skulle Erdal Rakip spela från start och han skulle ersätta avstängd en av Kofi Adu. Och då hade Johan Flink, vår kollega, gjort en artikel där han inte nämner ordet supertalang någonstans, men rubriksättningen var supertalang.
Okej, jag trodde du menade att Johan Flink skulle vara supertalang.
Nej, ja, det är han ju också. Han är en talangfull reporter som har en stor framtid för sig när han tar det sista steget. Men Rakip där, räknar vi han till supertalang? Jag påpekade saken för desken och de ändrade det faktiskt, för att eftersom det inte hade någon täckning i texten och eftersom Flink själv inte hade skrivit det så. Räknar du Rakip som supertalang? Malmös, vad är han? 18?
Ja, kan han fyllt 19 nu?
Kan han ha gjort.
Han debuterade ju redan för 2 år sedan.
Ja, absolut. Jo, men han är ju en av de här U17-laget där. Men han...
Säger jag. Men han har ju ändå som potential att han skulle kunna bli landslagsman i framtiden. Alltså han har varit förutsatt.
Jag tycker han klarar sig bra. Om man jämför det med liksom i Malmö-AIK-matchen så klarar ju han sig mycket bättre än Sam Lundholm gjorde i den krävande miljön, det skulle jag säga.
Det är en extremt klok spelare, kan man säga. Det är hans stora... det är det som han är. Nu har jag sovit för lite.
Vad heter det? Har vi några fler?
Plus att jag ska åka till Kiev snart.
Ja, just det. Ja. Har vi några fler stjärnor här värda att lyfta fram som faktiskt har levererat eller som inte har gjort det? Anders Svensson har ju i vissa matcher varit jäkligt rolig att se som mittback. Det tycker jag man bör nämna till den här liksom första allsvenska veckan. Det finns ju inget lag som får en sån speluppbyggnad som Elfsborg får med Anders Svensson. Sen är han ju extremt, han vill ju alltid behålla bollen inom laget. När de spelade 1-1 mot Hammarby på Borås Arena där, vilket var en missräkning för Elfsborg, för de brukar ju i princip för det mesta vinna hemma på Borås Arena, men då kan han ju liksom nickrensa bort en boll istället, en höjdboll som kommer istället, försöker ju Anders liksom sätta ner den med en nicktouch till en medspelare och den går rätt i gapet på Nahir Besara som skjuter, Hallenius slår in bollen liksom, så får Hammarby ett mål på den vägen. Så han spelar ju verkligen som en mittfältare där bak, men det är ändå kul att se. Jag tror det ger ju mycket mer än det tar, så att säga.
Ja, nej, Elfsborg är nästan det laget som har imponerat mest so far, tycker jag. De har sina veteraner i Ellegard och Henning Hauger och Anders Svensson, och sen har de sitt rövarband.
Ja, sitt unga garde där.
19-22-åringar som känner varandra utan innan. De spelar väldigt intressant. Alltså, de utnyttjar verkligen Anders Svensson uppspelsfot till max, för att de ställer sina ytterbackar extremt högt upp på planen. Verkligen som någon slags offensiva yttrar, och sen så flyttar de ut sina innerbackar så att Anders Svensson går ut liksom på en vänsterbacksposition, och därifrån styr han då uppspelen och skickar iväg sina quarterbackspassningar, och det har gjort att lagen de har mött har ofta bara hamnat helt fel i press, och anfallarna som ska gå in i press har inte vetat var de ska springa, att sist har de bara gett upp, och då har Elfsborg liksom vunnit den mentala matchen. Så det är en så intressant taktisk detalj som de verkligen använt sig av.
De som har klarat sig bäst mot det är ju egentligen Hammarby, men de fick ju träna på det redan i Svenska Cupen här, för då mötte de ju Elfsborg i kvarten där, var det väl.
Och
då
stryk med 3-0,
och då jagade de ju el sig där, Söderqvist och Hallenius och Kennedy och allt vad det var, och tappade mycket kraft och så. Sen så gjorde de ju annorlunda i nästa match, då styrde de på ett helt annat sätt, så det hade liksom Nanne läst in där, så att då klarade de sig klart bättre.
Kan man säga att allsvenskan levererar alltjämt? Det känns som att nu bara vi bara skickar ur oss analyser. Vi behövde ju knappt sätta ihop ett körschema här. Det borde kanske på att vi inte hann i och för sig. Den här övergripande känslan tycker jag bara är total. Att allsvenskan mår bättre än på väldigt, väldigt länge.
Det gör den absolut. Men det är en grej man aldrig kommer ifrån när det gäller allsvenskan. Och det är den här bengaldebatten som ju aldrig någonsin tar slut. Nu har vi ju en debatt om hur så här bestraffningar ska tolkas. Det har ju faktiskt blivit ett himla liv om det, får man säga. Här har ju då SEF då, som är elitfotbollens intresseorganisation, gått ut liksom och varit ovanligt kritiska mot hur disciplinnämnden har bedömt Svenska cupen-matchen mellan AIK och Hammarby där.
Det är en logisk utveckling, kan man säga, för att SEF har närmat sig väldigt mycket supportrarna, framförallt SFSU som är den nationella supporterorganisationen. Det är till och med så att SEF finansiera SFSUs verksamhet, vilket är väldigt problematiskt för de är motparter, men det var liksom, det var enda sättet att lösa det på typ, och man får väl hoppas att SFSU står på egna ben snart. Men det betyder också att de har lyssnat väldigt mycket, och Mats Enqvist då, som var personen som gick ut och kritiserade som generalsekreterare i SEF, han har varit väldigt inblandad i de här dialogerna, så att SEF har liksom närmat sig supportrarna, glidit ditåt och på samma gång ökat avståndet till förbundet och i det här fallet disciplinnämndens beslut.
Jag tyckte att din vän där, SVT-journalisten där, Helena Lövholm, hade en klok iakttagelse på Twitter när diskussionen om den här domen uppstår, och hon sa ju egentligen det som är självklart, men ibland måste det också sägas, och det var att
domen det handlar om är alltså AIK Hammarby,
ja,
i cupen.
Ja, det tror jag sa.
200 000 batter för AIK.
Men vad Elena sa där var ju att man vet aldrig hur en lag riktigt kommer att fungera förrän det första liksom, för den har testat första gången, för att den prövas första gången. Och det gäller ju inte bara i fotbollssammanhang, utan disciplinen har ju att göra en juridisk bedömning mot vad som står i de nya tävlingsbestämmelserna då, eftersom de har ändrat reglerna en del här. Och de har kommit till en slutsats. Nu ska ju då besvärsnämnden göra sin bedömning, för AIK och överklagat det. Jag tycker det är självklart att de överklagar när det liksom är första gången de nya reglerna prövas. Och sen kommer det väl inte vara omöjligt att det hamnar ända upp i Riksidrottsnämnden då, eftersom jag antar att även en sån här fråga kan gå hela vägen.
Ja, det beror ju på vad besvärsnämnden kommer fram till
där, va?
Och det är där först det blir riktigt intressant, apropå att det är första gången man testar det, för det är där ett prejudikat kan instiftas.
Ja. Men det finns ju tre olika spår. Du har liksom Mats Enqvist spåret då, som oroar sig liksom för kan det här leda till liksom att ett lag får böta för bortaklackar. Det fick ju kritik av Göran Rickmer i Hammarby, som är en tung röst i sådana här frågor, som var ute på Twitter och tyckte att Enqvist hade inte alls liksom läst beslutet. Och sen så grävde du fram Kenneth Hallinger här då, som uttalade sig om domen, och han sa ju det han är tvungen att säga där, att nej, men det här är vår bedömning och det är klart att vi står fast vid den liksom. Så här finns ju liksom tre olika tolkningar av de här nya reglerna, och jag vet inte om Mats Jonsson hade ytterligare en fjärde i så fall. Så det finns väldigt många olika sätt hur man ska se på det. Återigen, för att återknyta till det Helena Lövholm skrev på Twitter, så man vet inte hur det blir liksom förrän det första domslutet kommer. Hur man än har skrivit grejerna så ska det tolkas och så vidare.
Du tittar ju lite närmare på juridiken.
Ja, jag har försökt läsa det här. Alltså, för det första är det ju oerhört omfattande då, hur de här visiteringarna ska gå till. Och sen så i alla fall, som jag läser det, och jag vet inte, så blir det ju, en tolkningsfråga, vad jag förstår. För att det står någonstans där att vi liksom vid allvarliga tillfällen så ska det göras en bedömning, och då ska det inte bara göras en bedömning för visitationen, och det ska bli 25 000 kronor för det. Och jag antar att det är det liksom disciplinnämnden har tittat på, att då måste de bedöma hur allvarligt var det här. Ja, då anser de att de då ska räkna bengaler så som man har gjort tidigare. Men så finns det en falang här då som säger att man ska inte alls räkna bengaler. Men jag tycker inte att det framgår jätteklart i de här tävlingsbestämmelserna exakt vad som gäller. Så det är möjligt att vi kommer landa i att de har varit väldigt slarvigt skrivna. Men det får vi väl som sagt se innan nästa liksom juridiska instans tar hänsyn till det. Alla reagerar ju, förutom möjligen disciplinnämnden då, men alla reagerar ju på att bötesbeloppet för AIK blev ju på något sätt överraskande högt gentemot hur det var tänkt att den här nya tillämpningen skulle ske. därför då är det väl någon slags konsensus liksom. Det har ju många reagerat på, och det är därför jag menar att det är därför det är rätt av AIK att överklaga det här liksom. Ska det verkligen vara så här högt?
Mm. Det var ju faktiskt ett av de högsta bötesbeloppen som någonsin har utdömts. Mm. Ja, det är någonstans där, kanske 250 000 någon gång, jag har inte det exakt, men det liksom, det har inte varit mycket högre någon gång i vart fall. Och det som jag ställer mig mest frågande till, det är ju böternas storlek i första hand. För i det här beslutet så bestod 25 000 bestod av att evakueringsvägarna var blockerade, att det inte var liksom skött tillräckligt bra. 25 000 fick man för det, och sen så fick man 175 000 för bristfällig visitation, det vill säga att mycket bengaler har kunnat liksom smugglas in. Och om man tittar på portionerna där, evakueringsvägarna, det kan ju bli potentiellt farligt på riktigt. Mm. Alltså om det skulle utbryta någonting på läktaren, så måste man ju ha evakueringsvägarna fria. Och då upptäckte de att det fanns brister där, de gjorde bedömningen att det fanns brister där, och då kostade det 25 000. De här bengalerna, bristfällig visitation, det kostar alltså 175 000, vilket känns som en absurd summa faktiskt.
Ja, den är hög i alla fall.
Ja, jag står för att det är en fullständigt absurd summa med tanke på hur lite klubbarna kan göra för att stoppa bengalerna. Givetvis måste man ju ha en visitering som är så bra som möjligt, men man får inte göra en kroppsbesiktning som det heter, utan det är bara poliser som får göra det, och när man liksom kollar allt. Men det man kan göra är att man liksom, man kan väl fälla ut armarna på folk och känna lite sådär, men alla som tar med bengaler vet ju vad man ska stoppa dem. Du ska ju bara stoppa dem i kalsongerna eller i BH:n, och sen så är det ju safe, att man får ju inte ta det. Så att klubbarnas säkerhetsansvariga, de kan ju inte stoppa bengaler. Möjligtvis att de kan komma åt någon enstaka, men om jag hade velat smuggla in bengaler på en arena, så hade ju det varit precis hur lätt som helst. Mm. Så man förstår ju att det finns ju en hopplöshet där då.
Ja, men det finns ju en andra serv på allt det här också, och det är ju liksom den nya polisorganisationen och den här nya liksom förhållningssättet till upprepade ordningsstörningar på läktarna. Det var väl bland annat det AIK drabbades av inför säsongen här, polisens beslut liksom att man skar ner med 1000 personer på några stå. Det var ju polisens beslut liksom, alltså tillståndet förändras, det är ju nytt för i år, och
var det inte 500 eller var det?
Nej, det var 1000, det var tusen, från 5,5 till 4,5. Okay, okay. Det där är ju någonting som de har, myndigheterna har sagt att de ska använda sig av då, ifall det är upprepade ordningsstörningar, och dit räknas ju bengalerna. Så där kommer ytterligare liksom ett så här vapen från myndigheterna då, att eldas det så mycket som du har gjort i inledningen, så är ju risken att fler föreningar kommer att få sina tillstånd förändrade, att de inte får ta in mycket. Det hänger ju egentligen inte ihop med de här bötesbeloppen som man får av fotbollen, utan det där är ju myndighetens liksom bestraffning då.
Mm.
Och den har de ju varit rätt tydliga på att de ska använda, och de, vilket man kan tycka var ett dåligt tajming av polisen att göra precis inför allsvenskan, innan man tyckte att det liksom, man kanske kan räcka med en varning innan allsvenskan ens har dragit igång, va? Men där visar de i alla fall, okej, det här är något vi tillämpar. Så att eldas det så mycket som det gjorde och ryker så mycket som det gjorde på Tele2 där, så att där vart ju matchen uppskjuten 10 minuter inför och en kvart emellan halvlekarna där, då är det nog risken liksom att fler föreningar kommer att få sina tillstånd påverkade.
Ja, kanske. Men
om de inte får det, då är det ju, då har ju polisen eller då har myndigheterna, då har de gått ut och sagt någonting som bara, ja, då var det bara ett skrämselskott i så fall, och det tror jag inte att supportrarna påverkas av, utan de testar ju reglerna här nu.
Mm. Om man tar liksom den allmänna diskussionen, de nya direktiven när de kom, hela tanken med dem var att man skulle bestraffa klubbar eller arrangörer som inte uppfyllt sina säkerhetsföreskrifter. Man skulle strunta i vilka konsekvenserna blev istället för att, vilket man gjorde tidigare.
Ja, exakt.
Det vill säga att om du fullföljt dina säkerhetsföreskrifter till punkt och pricka så kommer du inte få böter, även om folk missköter sig på läktaren, om liksom enskilda personer hittar på någonting, utan bedömningen ska bara ligga på vad kan klubben göra. Och i motsatta fallet, om man har haft brister i säkerhetsarbetet, så ska man få böter även om ingenting händer. Och det är ju givetvis mycket rimligare sätt att se på det hela.
Men det är ju fotbollens synsätt. Man får väl säga fotbollens synsätt.
Ja, men det är mitt synsätt också. Ja, okay, ja. Det är min åsikt att det är det rimliga sättet att förhålla sig till de här frågorna. För att klubbarna gör ju så mycket de bara kan för att göra så bra arrangemang som möjligt, och detta är ju ofta en storklubbsfråga. Det är ju storklubbarna som missgynnas av ett sånt här regelverk, och det är småklubbarna som smiter undan lite. De behöver inte göra så mycket. Så att, och jag tycker dessutom att det här att bedöma efter antalet bengaler tycker jag också fel sätt att se på det, utan jag tycker att man ska bedöma vilka brister har funnits i visiteringen, hur allvarliga var de bristerna, och därifrån sätter vi bötesbeloppet, som man gjorde i det här fallet med evakueringsutgångarna. Att de brast i det kostar 25 000, att det finns en prislapp för det helt enkelt. Det tycker jag är ett mycket mer logiskt system som i bästa fall kan vara effektivt till och med.
Men det är det jag menar, att konsekvenserna av det kan ju bli att okej, man blir av med böterna. Man har det här synsättet som du är inne på, och som jag också trodde att, liksom att fotbollen och disciplinämnen skulle gå efter. Men sen kommer det ytterligare pålagor från polisen, att om det ändå liksom brinner bengaler så kliver de in och förändrar tillståndsgivningen, att du inte får vara så många på läktarna. Mm. Det är ju ganska klart uttryckt av dem. Sen som sagt, jag vet inte, de gjorde det mot AIK, nu kommer de göra det på fler ställen. Det får väl framtiden utvisa helt enkelt.
Mm. Sen måste jag väl säga det här med disciplinnämnden också, att jag har ju liksom dig skrivit om de här frågorna i många år. När jag pratade med Kenneth Hallinger som jag gjorde igår, så har varenda gång jag ringt så har han liksom varit helt frågande till mitt ärende. Han har liksom aldrig någonsin, jag vet inte om han spelar då bara, men han har aldrig någonsin hört talas om en händelse. Och ofta har det ju varit ganska stora grejer som har hänt i derbyn och så här. Men han har varit helt ovetande till det, och man har alltid fått förklara vad det är som hänt. Och i det här fallet igår till exempel, så när vi hade pratat då, jag ställt mina frågor och han svarat väldigt, väldigt kort på mycket, så sa jag okej, men vi får väl se vad som händer nu, bla bla bla, lite så här på slutet. Och då sa jag, det är ju ett Stockholms derby ikväll också. Jaha, sa han. Jaha, vilka är det som spelar då? Så jag vet inte om man är rätt person. Han måste...
Du är Peter Tallinger alltså. Ja. Det är du inte ensam om då. Det är många supportrar som länge har krävt.
Ja, och man får väl kanske en lite dålig känsla när det är många supportrar som bara kräver och spyr ut sig saker mot en person, som blir en slags symbol för någonting. Mm. Det blir ju inte särskilt rimliga proportioner, men min allmänna Tallinger känsla liksom ett par andra av gubbarna i disciplinnämnden, att de inte har särskilt mycket örat mot marken, och den frustrationen som jag upplever hos de säkerhetsansvariga som har jobbat med de här frågorna dag och natt i många år, att de har liksom total icke-förståelse från disciplinen, att man jobbar på helt olika sätt, och det kan ju knappast vara rätt väg för att komma till ordning med sån här typ av problematik.
Nej, men de är väl ändå motpoler någonstans liksom. De ska ju vara fristående liksom, och de ska göra sin bedömning, de ska stå helt fria från klubbarna på det sättet. Det är liksom inte det som de gjorde någon slags förändring här för ett tag sedan, att det är någon slags grundtanke. De är ju, det är en juridisk instans
Absolut.
Så att det, så det ska ju vara en, det ska ju vara en diskussion här, här emellan på sätt och vis när det kommer liksom till, till liksom den juridiska bedömningen.
Mm. Jo, det ska det ju givetvis vara, men i idealfallet så har man ju ändå förtroende för rättssystemet.
Ja,
det och nu upplever jag att, att förtroendet är.
Ja, men jag hade tyckt det var mycket bättre om jag, när jag sätter mig och läser de här tävlingsbestämmelserna då, och du har också kollat på dem snabbt liksom, om det var väldigt
oerhört snabbt,
ja, om det var väldigt klart och tydligt uppdelat exakt vad som gäller. Och det är väl någonstans hela fotbollsrörelsens ansvar att, att när man gör en förändring så måste det framgå klart och tydligt vad som gäller, annars uppstår den här typen av diskussioner.
Mm.
Och så, jag backar återigen till vad hon Helena skrev. Alltså första domen med helt nya regler. Då, det hade nog tagit fram lite diskussioner hur man än hade vänt och vridit på det. Och vi vet ju fortfarande inte var den här frågan landar.
Nej, det, man kan väl nästan anta att det är troligt att den ändras på ett eller annat sätt. Om den kommer att prövas i besvärsnämnden. Ja. Om de kommer fram till exakt samma sak så kommer de i så fall överklagas i Riksidrottsnämnden. Och,
mm. Ja. Ja, det allvarliga är ju ifall nu har vi läst den lite för slarvigt kanske då, men det allvarliga är ju ifall det är så svagt formulerat i bestämmelserna. Så att det rimligaste blir att göra precis så här. Alltså då, för då har du liksom någon slags, kommer du ha en grundläggande konflikt som har ett högt tonläge hela den här säsongen också.
Mm.
Och sen har du ytterligare då återigen liksom myndigheternas då, att de ska ändra tillståndsgivning och annat. Så att vi lär få anledning att återkomma till den här frågan.
Ja, det är i alla fall intressant att det är så extremt mycket debatt kring de här bengalerna. Bara för att de syns. Mm. Så tydligt så har alla på något sätt en åsikt om dem. Men man får ju i alla fall konstatera att allsvenskan har ju börjat på ett härligt sätt även på läktarna. Det har ju varit två derbyn och både inför, alltså i Stockholm, där folk har varit oroliga för tongångarna innan både AIK Hammarby och nu Hammarby Djurgården. Var ju rätt hetska får man säga, om man bara liksom skannar nätet och så här röstar, det är klart att det ofta är enskilda, men man kan ju ändå liksom känna pulsen lite, och det var ju ganska många supportrar som var oroliga, framförallt inför den här matchen då. Så det var ju väldigt glädjande att det tycks ha gått lugnt till, för det tyckte polisen också, att de uttalade
sig
att det inte var så mycket stök.
Som jag skrev i en krönika, så länge svensk fotbolls största problem är otillåten pyroteknik så har vi kommit ganska långt.
Det kan man nog säga.
Det kan väl få vara slutorden för den här podden. Du ska till Kiev. Jag har x antal matcher att akkreditera mig till, förbereda mig för och vila upp mig för.
Ja, jag kommer att befinna mig i Kiev ett litet tag och sen kommer jag dansa ner mot Turkiet och Grekland lite också. Så nästa vecka får du ta in en vikarie.
Jaha. Ja.
Bara så du vet.
Får vi se om vi löser. Vi kanske bjuder hit Tallinger, vem vet.
Det här ser jag fram emot.
Ja, då får du lyssna
då
på.
Då kommer jag ställa in alla mina projekt i Ukraina för att lyssna på podden 10 gånger sträck istället.
Vi tackar för att ni lyssnade och då på eventuellt återrörande nästa vecka får vi säga. Tack.